Podplay.
Hej, hej! Det här är ett budskap till alla er som har köpt biljetter till vår livepodd Freak Show Live på Kina Teatern i Stockholm. Vi har ju, ja men som ni förstår, kanske lite trista nyheter.
Ja, eller trista och trista, men vi har ju flyttat på datumet framåt, för vi har precis som precis alla andra väntat på, när ska man höja gränsen? Ja. Vad ska hända? Ja. Hur sker? Men i och med att FOM och alla andra instanser har sagt att just nu kan vi inte höja gränsen, så har vi nu flyttat datumet. Men nu har vi ett fast datum där showen kommer att köras.
Ja, okej. Okay. Och då, okay, då skiftar jag fot här, ja, väldigt snabbt. Jag skiftar ställning, så att säga. Jag, det är inte trista nyheter, det är positiva nyheter.
Det är glada nyheter.
Det är glada nyheter, för vi har ett datum och vi har också gått ifrån en söndag till en lördag, vilket innebär att alla ni som sa jag vill jättegärna komma, ja, till Stockholm, men jag kan inte ta ledigt från jobbet bara, så roligt är ni inte.
Tycker jag de borde ha gjort.
Ja, visserligen, men nu är det.
Men nu får de chansen.
Ja, nu får de chansen. Vad har vi för datum då?
Lördagen den 24 april 2021.
Lördag den 24 april 2021, det är alltså ganska precis ett halvår fram i tiden. Mm. Jäklar vad vi hinner ladda upp. Du kanske hinner förbereda någon.
Nej, det är svårt att hinna förbereda grejer. Men alltså, biljetterna som ni har köpt kommer gälla. Alltså, de biljetterna man köpte till det tidigare datumet gäller på det nya datumet. Och har man inte köpt, ja, men då är det dags att köpa nu.
Ja, ni kommer få all information från biljettåterförsäljaren där ni köpte era tidigare biljetter. Och annars så kan ni gå in och söka upp Freak Show Live, köpa biljetter. Har ni några som helst ytterligare frågor, kontakta våra producenter för showen på biljetter@roaproduktion.se. biljetter@roaproduktion.se. Håll i, håll ut. Vi ses till våren då.
Det är precis vad vi gör.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show ikväll. Messiah analyserar SVT:s haveri i mötet.
Det är ju för fan.
Men det är ju ett av.
Wow.
Är det en
tycker
du att det är en hyllning?
Jakob spelar Cluedo kring Runars alla dödssynder.
Du ska icke dräpa.
Ja, den är dräpkatten.
Ja, han är dräpkatten, så det är ju
den
är
djur.
Jo, men det räknas.
Det räknas.
Va?
Ja, det gör det. Och Josefin Sonk gästar och sågar gymkulturen. Plötsligt framstår det som mer finsk än någon.
Marklyft.
Marklyft, ja.
Då är vi tillbaka. God morgon, god kväll. Var ni än befinner er, det är fredag. Det är Freak Show, en rektaltermometer rakt upp i den entarmsöppning som är svensk nöjes- och underhållningsindustri. Jag heter fortfarande Messiah Hallberg.
Mm, jag heter Jakob Ökvist och jag vet inte, har du fått lika mycket skit som jag av folk som säger varför när ni har en egen podcast som är nominerad till årets podcast,
just det,
gör ni ingen som helst reklam för att folk ska rösta på eran podcast i er podcast?
Nej. Det är dumt.
Ska vi göra det?
Vi kan göra det. Ska vi spara lite på det?
Oh,
ja, vi håller.
En
tease. Ja, en tease. För jag tänker att det är nästan artigare innan vi börjar prata om vår egen podcast att introducera veckans gäst som sitter bredvid oss.
Ja, det gör
i samma studio. Här är hon ståuppkomiker, mycket begåvad. Numera också författare. Där är hon. Josefin Sonk!
Hej!
Hej! Hur mår du?
Vilken fin presentation. Ja, jag mår bra.
Ja. Författarinna, det får man väl säga. För visst hade du inte släppt någon bok innan den som kommer nu denna vecka?
Nej.
Nej. Så det
jag blir kanske släppte någon sådär hemma för familjen när jag var
just
sex
det.
År.
Just det.
På jag vill tre inte sidor.
Ohyfsad, men säger man inte författare först vid två böcker?
Är det så? Men
det är för att få med i typ Författarförbundet, så tror jag det, man måste ha två
exakt.
Böcker utsläppt.
Så att här sitter ingen författare.
Nej, vad skulle jag säga? Här sitter
novellist.
Aha, okay.
Eller är det en novell?
Nej, det är en roman.
Oh, ja, då är det roman. Ah, det vet jag inte vad det är.
Boken når bokhandlarna denna vecka. Den heter Jag måste sluta tänka på Patrik Lundgren. Stora frågan då, Josefin. Vem är Patrik Lundgren?
Alltså, Patrik Lundgren är huvudkaraktären Klaras chef som hon är besatt av.
Okej. Okay.
Och vi får mest lära känna honom genom hennes fantasier om honom.
Okej, det låter lite jag har inte hunnit läsa boken, jag beklagar det. Men det låter lite Lena Anderssonskt nästan.
Ja, det är andra som också har dragit de parallellerna. Aha. Alltså det är ju en kvinna som är besatt av en man. Men jag skulle säga att den här är ju mer ändå en så här satir över samtiden och mer humor.
Ja, liksom, antagligen roligare också. Hon, ja. Hon är duktig på mycket, Lena, men jag tror inte hon är så rolig. Nej, men
nej, inte i sina böcker i alla fall. Hon kan vara rolig privat, men... Ja. Jag får en härlig bild av den här Patrik Lundgren. Jag ska hänga med honom.
Bara baserat på det här?
Ja.
Det var ju ingenting att gå på.
Nej, men tänk att han spelar innebandy.
Varför det?
Han tar en öl på fredagar med grabbarna.
Ja, men det gör han. Men han är inte, framställs ju inte som så här superhärlig egentligen. Men han har ju charm och karisma, så folk dras ut i honom. Men han är väl också kanske lite av ett svin.
Psykopat?
Kanske inte. Men han är en medieman då.
Okej. Men alltså, det innebär
så att du kanske skulle trivas med honom.
Allt vad det innebär.
Ja, han har svung i steget.
Ja.
Ja, såna typer. Såna har vi här på Bauer Media också. De går med ett visst gung. Mm. De har liksom en
framåtanda.
Ja, det blåser. De har vinden i ryggen även när det är helt vindstilla.
Mm.
Solen skiner på dem. Dum fråga då. Jag trodde ju först att det var... alltså att den hette, jag måste sluta tänka på Patrik Lundberg, den här sommarpratan i P1.
Det är väldigt många som blandar ihop, och det, han har absolut ingenting.
Nej, för han ser så...
alltså stackars lilla om, alltså ja. Nej, jag känner ju inte honom, men den bild jag har fått av honom är att han inte alls är likt.
Men är det han krönikören i Expressen?
Ja, han som alltid ser lite ledsen ut.
Ja.
Och nu får han den här vinden i segern.
Ledsen och ganska ofarlig, ja, liksom verkligen. Harmlös.
Ja, han har inte alls den här mediemans
Nej, han aura. Ser sina medmänniskor, så alltså den bilden får
ibland
han
lite för mycket. Han känns som att han kan stå i en rondell och släppa fram alla hela dagen.
Mm. Alltså, jag kommer aldrig därifrån.
Men Gattis, in och anförskaffa denna bok. Jag måste sluta tänka på Patrik Lundgren.
Man hittar den på, förlåt, på Adlibris och Akademibokhandeln bland annat.
Ja, perfekt. Jag tänker för Jakobs skull nu, hur tjock är boken?
Hur många bilder? Säger det pling när man ska byta...
Hur många centimeter omkrets?
Ja, det är en annan fråga.
Nej, men den...
På Patrik Lundgren?
Ja, Patrik Lundgren. den är väl 250-260 sidor.
Ja, perfekt. Då är till sommaren.
Ja, då har du tid på dig. Ja.
Skönt.
Ja, men vi kan göra lite reklam då för årets podcast. Det är denna. Kan bli årets podcast. Vi är nominerade med 212 andra podcast. Jag vill inte dra ner det på något sätt, men det är många andra som är...
10.
Ja, okej. Okay. Ja, okay. 10 andra då. Förlåt. 10 andra då. Men jag menar bara att det är ju... våra lyssnare måste ju verkligen in och rösta, för annars tror jag att det är kört. Alltså vissa av de andra har enorm lyssnarbas.
Ja, så är det. Men kvalitet slår ju kvantitet.
Är det så? Även i lyssnarröster?
Just där!
Ja, jag tror att...
Jag har ju suttit och svurit över olika så här omröstningar när det just är publiken som ska rösta. Ja. Att man säger så här: nej, ska vi låta demokrati gälla även i Melodifestivalen?
Ska populasen in och tycka till om vad som är kvalitutta?
Kan inte SVT välja experter som sitter och vet vad vi ska lyssna på? Yeah. Nej, nu blev det så.
Radioakademin.org/årets podd.
Ja, men det är jättekrångligt.
Ja, jag vet. Men gå gärna in och rösta. Ska vi säga det en gång till?
Rösta nu där det går om ni hittar in.
Ja. Radioakademin.org/Årets podd. Podd med 2D. Det är nästan som att de inte vill att vi ska vinna här.
Nej, det är ingen som
vill. Samhället har konspirerat mot mig i många år och jag börjar bli trött på det.
Men blir det liksom inte bara att den podd som har mest lyssnare kommer
säg
att vinna?
Säg inte det högt, Josefin. Ge dem inga idéer.
Eller den podden med mest genuina fans.
Ja. Där har vi det.
Där har vi det.
Det är våra.
Mm. Ja, det har vi inte riktigt heller. Men om alla andra halkar på väg dit kanske. Gå in och rösta.
Då är det vi som vinner. Ja.
Vi är tacksamma för alla röster. Det betyder mycket. Vi kommer försöka vara på galan också.
Mm.
I dessa coronatider. Vi ska sitta vid olika bord och, så här och vinka. Och det blir kanon. Josefin Song, har du sett programmet på SVT-mötet?
Ja.
Ja, det är ju ett fascinerande program. Alltså, jag får inte nog av det. Det finns ju just nu 212 olika sådana här möten som de har fått till. Det är alltså SVTs idé. Ni kommer ihåg det gamla programmet SVT-debatt.
Ja, jag minns att det var väldigt mycket människor och en stackars programledare i mitten som försökte, det var som en cirkusdirektör som försökte få tyst på lejonen.
Mm. Just det.
Och sjölejonen och allt som hände. Cirkus. Alltså, men för mötet, är det alltså fortsättningen på det här debatten?
Ja, exakt. Man kan säga det, för att debatt fick ju till slut lägga ner. För att det var någon som efter många år kom på då att, ja, det var väl olika programledare. Belinda Olsson var kanske mest känd för att hon stod och försökte hålla ordning i den här cirkusmanegen. Och de fyllde ju då studion, om man inte såg det. De fyllde studion med folk som antagligen sov där mellan liveshowerna. Alltså det var den ena stråtrövan efter den andra som fyllde studion. Ja. Folk som hade ingen koll överhuvudtaget, men mycket åsikter.
Du ska in.
Ja, du ska in. Mycket göteborgare från hamnen och så här, och sen Expressen. Sen fick de lägga ner programmet för alla skrek i munnen på varandra.
Och statisterna, ja, som alltid sitter bakom och allting nickar, ja, instämmande eller skakar på huvudet och suckar. Ja, de är också väldigt viktiga.
Ja, det var liksom en sammanslutning av svenskar med jäkla mycket åsikter, men kanske inte alltid så mycket att säga.
Men var det inte också att i och med att det spelades in på SVT Göteborg så var man tvungen att slussa ner alla stockholmare med mycket åsikter, som liksom flyga ner 40 debattörer, och så de här 50 göteborgarna var ju bara statister.
Ja.
Så det blir en jävla kontrast. Och så bodde de över på något hotell. Krångligt sätt att göra ett debattprogram.
Det finns en fantastisk prata av vår kollega Ola Söderholm när han jobbade på, kan det ha varit, P3s tankesmedjan. Han gick igenom de här olika typerna som satt i debattstudion. Ja. Försöker googla upp den. Den är briljant. Ja, han är ju briljant överhuvudtaget. Men då han bara highlightade olika sådana göteborgare utan utbildning som bara satt och skrek saker högt. Så här, tänk på barnen! Eller ska det vara så? Alltså det var bara de här...
Utropsgöteborgarna.
Ja.
Men blev inte debatt, eller är det olika program, Opinion Live?
Ja, det gick ju vidare så det gled in i det. Men, det har inte riktigt det här elementet av hets och att det inte riktigt kommer fram. Opinion Live, ibland kommer man ju fram till någonting.
IQ-nivån har höjts.
Ja, lite grann.
Det är synd.
Så därför tog de in det här, de kände att mötet kan fylla det här tomrummet som uppstod när man tog bort folk som pratar i mun på varandra. Och SVT själva beskriver det här då som... ett möte, ett ämne, två personer med vitt skilda åsikter, ett program där Sverige möts.
Wow.
Ja, så det är en ganska tydlig premiss. Och det här är då nästa steg av debatt. Man tar två personer där ingen delar någonting, allra minst sin världsbild. Och så får de där försöka sitta och försöka enas om någonting. Och spoiler alert, det har då inte lyckats i något av de här 212 programmen som ligger uppe på SVT Play.
Det var synd.
Ja, men det har varit några klassiker genom åren. Vi har gått igenom Simon Gärdenfors och Adam Almberg, två komikerkollegor som satt och hade olika åsikter om får man skämt om pedofili eller inte. De gick ju in och...
De var aldrig överens.
Nej, de var aldrig överens, men de fick ändå sitta och prata.
Ja.
Men de har ju mycket såna här idéer. Till exempel om man kan låta en extrem vänsterdebattör möta någon från Timbro. Mm. Och så kan de kanske komma överens om vilket ekonomiskt system är egentligen det bästa. Det kan
bli svårt.
Nu sätts Karins samhällsmodell på prov och den håller inte för testet. Ja, det är väl inte riktigt den analys jag gör. Så jag skulle snarare säga att jag har fått väldigt mycket goda exempel de senaste veckorna på hur otroligt påhittig, flexibel och på många sätt överlägsen marknaden är. Framför en ganska stor och illa förberedd stat.
Ja, jag håller ju självklart inte med.
Hon håller inte med om att fri företagsamhet är vägen framåt. De hade helt olika när de kom in, helt olika när de gick ut. En annan klassiker var avsnittet här i början av coronapandemin när en läkare mötte coronavetenskapskvinnan Katrin Zytomierska.
Ah.
Känd för att driva företag framgångsrikt.
Hon säljer müsli utan kolhydrater också.
Ja, jättegod granola. Men det är ju inte, jag tänker ju inte när jag behöver hjälp inför en pandemi, så tänker jag inte, vem gör bäst granola just nu? Henne vill jag
ta in. Utan kolhydrater, var det i den då?
Nötter och frön.
Ja, det är...
Mald lever.
Ja, det kan vara det. Ja, det kan vara det. Och så söter de med någon sån här, kanske någon agavesirap. Den är väldigt god.
Okay.
Jag är väldigt förtjust i det här, lite tips från mig. Den med kanel och äpple.
Alltså,
ja, men det har inte så mycket med pandemier
att göra. Nej, det är inte säkert.
Nej, vi kan höra lite hur det låter när läkaren och Katrin debatterar fram och tillbaka. Och där, vi ska komma ihåg att det här var i början av coronapandemin då när Katrin hade lämnat Stockholm. Hon hade en plan för hur man snabbt kunde utrota den här. Hon höll sig borta från Stockholm. Hon sa att hur kan alla vara så dumma i huvudet? Hur kan alla bara gå runt som att ingenting har hänt? Det här var alltså från mars när hon trodde att hon hade en ganska bra tidsplan på hur coronapandemin kunde behandlas.
Hur länge tänker du dig att den här totala isoleringen ska äga rum?
2-3 veckor.
Aha, det är 2-3 veckor som du tror behövs. Och därefter så skulle det bli möjligt att öppna upp samhället. Viruset kommer inte att stanna upp bara för att vi sitter inlåsta i 2 veckor.
Det kommer inte stanna upp, Johnny. Det kommer att avta, det kommer att minska om vi isolerar oss i 2-3 veckor.
Mm. Du har fel, Katrin, men jag accepterar.
Han accepterar det. Han är väldigt
chevalierisk.
Ja.
Men det är ju
vilket
roligt.
Vilket tålamod.
Ja. Ja, verkligen, men det är ju intressant med facit i hand då att men det var ju ganska många tror jag som delade Katrins åsikt här då back in the day. 2-3 veckor om vi alla bara hade hållit avstånd så hade det försvunnit.
Ja, men ingen har ju närmat sig någon så mycket som läkaren, så du har fel, Men jag accepterar det.
Ja, det är fint. Men Katrin Zytomierska gav ju efter 2-3 veckor upp sitt eget försök att stoppa smittspridningen. Nu i veckan så var hon istället på Rebecca Stellas releasefest på Stureplan i Stockholm och dansade till låten Rosa helikopter. Så att det är en annan typ av hantera pandemin numera. Vad landade då Katrins och doktorns möte i?
Nej, jag vet inte hur det kommer sig att hon tror att hon vet så väldigt mycket bara för att hon läser på internationellt och googlar. Det vet jag inte. Det finns en del människor som inbillar sig att de blir experter på allt möjligt.
Jag blev väldigt chockad över att Johnny är så dåligt påläst. Jag blev väldigt chockad över att Johnny uppenbarligen inte tar del av internationella nyheter.
Ja, internationella nyheter som Katarina googlat fram kommer inte läkaren åt. Så, ja,
har han inte The Sun?
De kom in med en åsikt, de gick ut med samma åsikt. Och det här är ju kanske lite problemet med programmet, att det blir ju inte så mycket av det här mötet som SVT vill. Alltså, SVT vill ju att man ska komma in och så ska man kanske stöta och blöta sin åsikt och sen så kanske man förändrar sin världsbild lite grann. Det har ju ännu inte hänt. Jag tror ju inte på att folk någonsin ändrar sin åsikt. Jag till exempel, jag är ju 36 år nu. Jag kommer ju inte ändra åsikt något mer nu, har jag bestämt mig för till exempel.
Inga åsikter?
Nej. Jag kan inte komma
efter ett möte med någon med ännu starkare åsikt?
Nej.
Alltså, nej, men allra minst då väl?
Ja, exakt, man blir provocerad.
Ja, man kommer inte, men alltså, även om man skulle känna att den har lite rätt så skulle man aldrig erkänna det.
Jo, men är det inte så att det ska gå in en nazist och en kommunist i mötet och så en timme senare kommer två folkpartister ut? Alltså att de liksom...
Aha, du menar att båda...
De stöter och blöter och så blir man mycket mer mörfad. Alltså kommer två liberaler...
Ja, men vadå, man tar in någon sån någon rektorstyp... Ja. Som har kanske tvivelaktiga åsikter.
Jaha,
ingen nämnd, ingen glömd.
Nej, det kan vara vem som helst.
Ja, och så möter han någon, någon riktig sån judendomsförespråkare. Och så sitter de och diskuterar, rätt eller fel, antisemitism.
Ja.
Ja, och så vad kommer de fram till då?
Två norrmän kliver ut.
Otroligt. Ja, det där är ett program man vill se.
Det vill man ju gärna se.
Ja, det vill man. Men det har inte hänt än, det är det jag menar.
Fattar.
Men SVT-mötet nådde någon slags klimax här förra veckan när de äntligen tänkte, vem kan vi, nu har vi ringt in Katrin Zytomierska, vi har ringt in alla möjliga, vem fan kan vi få tag i nu, vi måste diskutera viktigt ämne som rasism och sånt där. Vem är det? Glenn Hussein!
Ja!
Där har vi honom. Jag har hört att
han bor i Göteborg också.
Han bor i Göteborg och tydligen så går han bara runt när programmet börjar, så går han bara runt och pratar för sig själv om det här med rasism. Och det ämnet för veckans avsnitt är ju det här med Frölunda Indians. De hade ju sina, de hade ju, hockeylaget hade ju då sedan 1995 en stor urinvånare på bröstet.
Ja, vad var kopplingen med indianerna i Göteborg? Vet man det?
Ja, men det är väl...
Hockey... Indianer.
Ja, de spelar ju på, vad heter deras arena där?
Skandinavien.
Skandinavien, där har du väl.
Ah. Ja. Mm-hmm. Ja, det är tydligt. Indiankopp.
Okej, Glenn i alla fall, han går runt i början så går han längs avenyn och bara pratar högt kring det här.
Du, det här är ju ingen rasism eller någon skitgrej. Det är en stolt indian på bröstet. Det är en beundran till de här gubbarna. Alltså. Indianer, det är inget fel i det. Vad kommer rasismen in i bilden? Jag fattar fan inte. Alltså.
Det är ett bra. Han fattar ingenting, fattar han. Han förstår inte.
Han ska in och debattera.
Ja, det ska
jag fattar han. Ingenting.
En stolt indian.
Ja, men, kan han inte ha
googlat? Om den hade varit lite ledsen och moloken.
Ja, deppig indian. Kände att mitt land är invaderat.
Nej, men det här är ju inte en av de där sorgsna, trista suputerna indianerna som har blivit förvisade från sin lands... Från sin
som försöker driva något kasino som inte går runt.
Det är en stolt, glad indian som älskar hockey. Men Glenn förstår ingenting, han är redo för debatt.
Vem ska han möta?
Ja, vi kommer till det. För Glenn, sen ska han gå och beställa en korv också någonstans längs avenyn. Och då blir plötsligt det här stackars korvbiträdet. Hon blir en del av Glenns rant. Han fortsätter. Han kombinerar här två saker som är väldigt svåra att kombinera. Alltså beställa korv och ifrågasätta den här typen av politisk korrekthet. Mm.
Jag tar en vanlig korv med bröd, tack. Grillad.
Ja.
Det är ju tjafsen allting nu för tiden. Man får ju för fan inte fisa utan någon jävel ska lägga sig i det. Det är ju så jävla sjukt. Man får inte göra någonting. Allt ska vara fan så perfekt. Och man ska inte den och den tar illa upp. Alltså det är ju... Alltså jag fattar ingenting. Nu gör inte jag det, men... Det är nästan som man måste tänka på vad man säger hela jävla tiden.
Oj, vilket samhälle vi håller på att få. Det är nästan som man måste hålla på att tänka hela tiden innan man säger någonting. Nu gör inte jag det, säger Glenn.
Nej, han slipper det.
Ja, det är skönt. Hur kan man då hitta en värdig debattmotståndare till Glenn Hussein kring det här? Ja, men de har väl letat då med lykta runt Sverige. Men de vill ju hitta någon som är lika påläst såklart, kanske ännu mer påläst och kanske brinner då för den andra sidan. Då vill man ju ha någon som har koppling till ursprungsbefolkningen. Mm-hmm. Alltså, ja, men för att det ska bli en riktig debatt. Glenn Hussein älskar indianer.
Ja, fast han har ju också sagt att jag fattar ingenting.
Nej, jag vet, men hans ståndpunkt är väl...
Ska möta en livslevande...
Ja, någon som har
urinvånare från USA.
Ja, i alla fall någon som har... Hon beskrivs som att hon har rötterna i den kanadensiska ursprungsbefolkningen. Hon heter Anthony Graham's daughter. Hon är tydligen släkt åt urfolket. Hon tillhör stammen Graham's kex. Och...
kex.
Ja, kex heter det, förlåt. Och hon har... Direkt när hon dyker upp i bild så tänker man det här är en kvinna som har tänkt mycket på det. Hon har då bland annat en perm hemma där hon har klippt ut allting hon har hittat angående urinvånare i svensk media de sista 20 åren. Alltså stora klippböcker där hon har klippt ut kanske här är fel. Alltså hon brinner mycket för det här.
Ja, okej, men det är bra.
Ja, verkligen. Jag tänker bara att hon verkar också, jag vet ingenting om henne, men när man får se henne då i hemmet så verkar det som att hon är singel. Och jag kan förstå det om hon har så jäkla mycket pärmar med...
Hon har inte tid.
Nej, men också, jag vet inte Josefin, om du någonsin har flyttat, men det är svårt tycker jag att få plats med allting. Jag får knappt plats med mina barns foton och skolkataloger och så här. Om man varje gång man ska flytta ihop med någon kommer med så här 20 pärmar med material kring indianer, det blir ju... Ja, det är svårt tycker jag. Hon tycker ju helt tvärtom Glenn då. Hon beskriver här hur hon sitter och tittar på en hockeymatch och får kopplingar som inte alls verkar bekväma eller positiva.
Man ser också här att de slår på pucken. På pucken finns den här bilden, den här stereotypen. Och jag menar ju på att man varje gång man slår på pucken så blir det en upprepning av det koloniala våldet. Så ser jag det.
Så att pucken alltså?
Ja, att pucken då symboliserar... Alltså
men det är inte, där tror jag inte de har den här bilden. Det är väl
de klipper in en bild där det finns en puck då med den här urinvånaren på. Så att varje slagskott är som en ny...
påminnelse.
Ja, om det som då hände för många hundra år sedan.
Aj då.
Så man förstår ju att det är känsligt, men jag bara att Glenn kommer in, förstår ingenting. Hon kan ju inte ens ta sig igenom en halv period innan hon börjar. Såklart, då blir påminnelse om det hemska som hände.
Jag känner att det är upplagt för debatt.
Ja.
Med de två diametrala...
Ja, man förstår redan ganska snabbt att här är två människor som kommer in med helt olika...
Verkligen.
Och Glenn har liksom ingen... Han kommer lite oförberedd i det här. För att hans enda argument är egentligen... Vad fan?
Ja. Fan, är det en skön snubb? Kom igen!
Vi lyssnar lite på hur debatten börjar. Och direkt så är det bara att Glenn... Han vet aldrig vad som träffar honom.
En av de saker som Anthony har reagerat starkast på är att Frölunda spelarna gör entré på isen genom munnen på en hövding.
Och vad ser jag? Liggande där på isen. Ett avhugget huvud av en hövding. Där ishockeyspelarna åker genom munnen och ut på rinken.
Och du menar att det är ett helvete? Alltså, du menar att man åker ut genom en indianhövdings huvud?
Nej.
Det är för fan en
men
hyllning.
Men det är ett
De är ju med där för fan.
Tycker du att det är en hyllning?
Ja, det tycker jag.
Ett avhugget huvud.
Ja, men resten av kroppen ligger ju under Skandinavien.
Alltså det är så hemskt.
Resten av kroppen är under Skandinavien. Hur vet han det?
Nej, det vet han inte. Han är ingen byggmästare.
Alla väl har hört där nere.
Nej, det tror jag
det här
inte.
Låter ju som början av en grotesk sketch.
Jag vet, de är så jävla liksom. Man hade bara kunnat tona ner någon av dem lite grann så hade den ena framstått som så himla vettig. Men nu säger den ena, det är ett avhugget huvud av en hövding och den andra säger, men kroppen är ju nedgrävd under isen, förstår du. Han kanske skojar Glenn, jag vet.
Jag känner att det här mötet försvårar och förvärrar. Alltså det polariserar mer.
Ja,
SVT:s grundpremiss.
Ja, det här är programmets problem. Vi kan bara höra på Glenn. Han går igång. Beskrivningen är ditt folkmord som pågår på isen. Han säger wow, yeah.
Det är för fan en
men
hyllning.
Men det är
ju med där för fan.
Tycker du att det är en hyllning?
Ja, det tycker jag.
Ja, det tycker inte hon. Sen fortsätter hon bara bombarderar Glenn Hussein med massa svåra ord som han aldrig någonsin har hört.
Nej.
Det är en hyllning.
Och då, för mig är det ingen hyllning. Och det är jag som har tolkningsföreträde. Jag blir så oerhört
tolkningsföreträde? Ja, vad innebär det?
Det är jag som blir sårad av att se det här.
Blir du sårad av att se en indian? Som alla uppskattar.
Jag vill inte se detta avhuggna huvudet en gång till.
Och Glenn Hussein, han har förberett... Han har ett motargument. Det är inte det starkaste motargumentet.
Nej, men då.
Det kommer här.
vara bara
men du,
mig.
Vad tycker du om Pittsburgh Penguins? De har en pingvin. De är utrotningshotade. Ska de också lägga ner sina tröjor då? Eller?
Det är en helt annan fråga. Det här handlar om ett folk som nästan blev utrotat.
Ja, hon hävdar ju då att det är ett folk som utrotas och pingvinerna är inte riktigt samma. De har ingen förespråkare heller. Som
nej, det borde varit en pingvin.
Ja, det borde varit en pingvin som ett trepartsavtal. Och pingvinen skulle antagligen bidra med ganska mycket, ungefär samma sak som Glenn här i form av argument. Men jag vill ju såklart inte ta ställning. Jag vill ju då applicera SVTs policy även på mig att man ska vara neutral.
Bra, du är ju journalistutbildad.
Ja, exakt. Vem vet, de kanske behöver ha in mig i något nytt program och då vill jag inte vara liksom märkt av det här.
Du vet inte heller om den här indiankroppen fortsätter ner under Skandinavium. Så det är inte säkert att det är avhugget i det här.
Verkligen
huvudet.
Inte. Jag menar, På spåret kanske ringer om det visar sig att någon annan deltagare verkar ha ett tveksamt nätalias. Så jag ska vara neutral. Men det verkar ju vid en snabb anblick i alla fall att de här två människorna skulle kunna betraktas båda två i viss mån som dårar. Alltså på neutralt sätt.
Helt
båda.
Neutralt. Ja. Helt objektivt.
Ja, båda.
Alltså du menar att det är problematiskt att ha en ursprungsbefolkningstryck på t-shirten och också problematiskt att ha 20 pärmar.
Men Glenn, han förstår ju inte det här. Man ska inte döma Glenn heller. Han har ju aldrig varit med om det här. Han förstår ju inte orden som tolkningsföreträde. Och är det för fel på att ha en indian på bröstet? Han älskar indianer. Det väcker ju frågan, vad tycker Glenn egentligen om indianer?
En indian för mig, det är en vanlig människa som har krigat hela sitt jävla liv mot cowboys. En massa ogamla cowboy och indianer. Filmer då på den tiden. Åh, jävlar vad de krigar. Och de kämpar och de kämpar och kämpar.
Tror du att det ser ut så i Nordamerika och Kanada att vi rider på hästar med fjädra och kämpar?
Nej, det tror jag inte.
Nej. Men Glenn har en sista comeback.
Jag höll på indianerna, om du vill veta det.
Han höll alltid på indianerna.
Trumfkortet kommer sent. Jag vill inte att de där killarna är cowboyhattar skulle dra lasso, utan jag hejar på Sitting Bull.
Vad säger du nu då, Grahamsdotter, när jag kommer med fakta att jag faktiskt alltid höll.
Släng dina klippböcker.
Ja. Nej, men det är ju intressant. Det är ju två väldigt olika världar som möts. Jag ska visa en bild här för Josefin och Jakob. Vilken tror ni är den mest rasistiska boken man kan få tag i just nu i världen?
I världen?
Ja, genom historien.
Den mest rasistiska?
Ja, som uppmanar till liksom
rasism. Aj. Är det någon Tintin-album?
Ja, du är nära. Först skulle man kunna gissa att kanske på, ja, men det finns ju Mein Kampf.
Ja, jo, de,
ja, det var alltså, det man tänkte på först.
Tydlig. Ja, det,
men någon serietidning.
Ja, bra Josefin. Du är inne. Ska se om ni ser problemen.
Vad var det du sa?
Tintin i Kongo.
Ja. Nej, det är den här. Det är alltså Bamse i Vilda Västern. Röd bakgrund. Mm. Bamse står, han är utklädd till cowboy. Han firar med ett lasso. Ser ni problemet med bilden?
Indianen ligger lite halvpackad. Alltså Skalman är ju indian.
Ja, urinvånare där.
Ja, och Lille Skutt och Bamse har lasson och är glada. Och...
Ja, just det. Och hur tycker du att Skalman ser ut här?
Han ser ju lite...
Groggy
och halvdöende ut.
Ja, precis. Så att ni förstår vad det här symboliserar.
Nej.
Ja, men...
Den
utrotningen.
Amerikanens över... Alltså att de står över indianerna.
Ja,
är det du försöker läsa in i?
Ja, vi ska se. Vi har ju en som kan berätta vad det här egentligen tyder på.
Mm. Vi har den här boken Bamse i Vilda Västern.
Ja.
Här har vi Bamse som står på en sten. Och han svävar det här lassot. Och han får symbolisera den vita, den starka. Här ligger den avdankade native.
Han ser ju som han har druckit 2-3 birar.
Ja, det är nog lite mer, va? Och det här är så nidbild.
Han mår ju säkert jättebra.
Glenn, vet du vilket stort problem det är med alkoholen? Den har ju inte funnits innan.
Jag vet att det är problem i hela världen med alkohol, så det är ju inte just indianer.
Men det har nästan...
Och framförallt inte sköldpaddor.
Det här är den värsta rasistiska boken som finns ute i samhället idag, och det vänder sig till barn.
Hon är ju uppenbarligen
engagerad.
Ja, och det kan man ju inte ta ifrån henne. Men det är ju humorn här uppstår ju när man möts av någon som bara säger, det är ju en sköldpadda.
Alltså grejen är ju att hennes budskap, vilket är riktigt sant, blir ju helt överkört av Glenns oerhörda charm.
Ja, jag vet. Han kan liksom...
För att han är så...
Ja, jag vet. Ja, han är som en seriefigur själv.
Hur mycket dricker en sköldpadda?
Ja, jag vet att det är problem med alkoholism. Det är i alla folkgrupper, men kanske inte framförallt hos sköldpaddor. Och sen är han klar med tanken. Och det här jag tror att han kanske...
Han ser bara vad han ser.
Ja, och det tror
hon
jag...
Hon läser ju in så mycket.
Jag tror jag ser en dokumentär nu om Trump. Otrolig ny dokumentär på SVT där de har intervjuat alla... Omarosa och Steve Bannon och Stephen Miller och alla sådana här som har varit med under...
Alla som hjälpte honom fram
ja,
till segern.
Ja, och även som var med i Vita huset de här första åren. Väldigt otroligt bra, släpptes i veckan. Och det alla påtalar är just det här Trumps förmåga att tala till folket så att det träffar en rakt i solarplexus. Det är ju lite det Glenn Hussein gör här, tror jag. Alltså jag tror att han fångar lite vad svenska folket kanske känner ibland av... Kring det här med kulturell appropriering eller vissa stereotypa nidbilder och sånt där. Att det finns liksom en viss typ av samhället som är långt fram i det här. Som säger såklart att Uncle Ben ska bort från alla risboxar. Sen finns det också en del som är som Glenn säger. Men det är en god gubbe! Det är ju bara en kille som älskar ris.
Jag alltid hejar på Uncle Ben och undrar.
Ja, jag tycker det är bara fascinerande. Mötet är fascinerande. Men avslutningsvis, de sitter och pratar fram och tillbaka. Hur sammanfattas då det här mötet?
Ja, når de fram till varandra?
Ja, men de får ju sen i slutet då frågan. Okej, vad säger ni då? Vad tror ni? Har ni nått varandra? Det som man sitter och, det som jag egentligen hela tiden har försökt driva en tes här. Händer det någonting? Förändras världsbilden? De får säga hur de tror att den andra uppfattade mötet.
Ja, jag tyckte ändå att han började förstå. Jag såg det på hans kroppsspråk. Att han bara tänka till.
Jag vet inte fan vad jag ska säga. God tjej, men hysterisk.
Aj då. Hon misstolkar hans kroppsspråk. Ja.
God tjej, men hysterisk. Det skriver man inte på sin Tinder-bio. Avslutningsvis så ska de ju såklart dela ut lite gåvor till varandra. Och vad har då hon förberett till Glenn som han verkligen... Man ska komma ihåg att Glenn älskar inte böcker. Jag vet inte hur hans relation är till kompendium, men vi lyssnar.
När vi träffas så här så brukar vi ha en gåva med oss.
Oh, okay.
Och det är viktigt då att överlämna detta. Jag hoppas att du kan ha nytta av det här. Att det känns lite spännande. Du har gjort ett kompendium här.
Hon har gjort ett kompendium med olika klipp om urinvånare till Glenn Hussein. Det är fint, en stor perma alltså, som han konkar runt på. Och då vill han såklart direkt efter den här generösa gåvan bjuda tillbaka på det mest göteborgska sätt som finns. Det enda sättet som jag tror att Glenn Hussein egentligen kan belöna någon annan medmänniska någonsin. Han tar med sig Grahams dotter och så bjuder han tillbaka rikligen.
Kan jag få bjuda tillbaka? Så att vi kan gå ner till någon liten god sportbar här och ta oss en jävel.
Okej. Okay.
Funkar det eller?
Okej, okay, absolut.
Ja, då drar vi. Ja. Kom igen, kom igen.
Ta oss en jävel.
Och sen går de längs gatorna ner mot sportbaren. Och det slutar med att hon säger, Glenn, du verkar ändå vara en god gubbe. Så där någonstans ändå möttes de. Så slutet är ändå ganska fint. Men jag tycker att det här tydliggör två saker. Dels ett, att SVT måste lägga ner det här programmet för det leder fram till ingenting. Och två, att men folk kanske ändå kan dela någonting. Även om det då inte kanske är just åsikter kring det här ämnet. Men kanske att båda kan komma överens om att en god jävel på en sportbar i Göteborg.
Det är aldrig fel.
Nej, det är aldrig fel. Men det är ju kanske, kan man göra egentligen ett kortare program. Man behöver inte dra ut det på så många avsnitt, tänker jag.
Ja, men det blir tydligt.
Ja, super, super tydligt. Freak Show presenteras denna vecka i samarbete med Continental Däck. Och då speciellt Continentals däck Viking Kontakt 7. Det är ett nordiskt friktionsdäck utvecklat för att ge din bil ett perfekt grepp på de här isiga och snöiga svenska vintervägarna. Det börjar bli dags nu att byta, Jakob.
Ja, men jag tycker det är roligt det här att man åker bil idag. Då tänker man, har alla säkerhetsbälte? Är våra airbags påkopplade? Ser vi? Man liksom skrapar rutor. Men få tänker på det.
Får jag bara avbryta lite där?
Nej.
Moderna funktioner, du drog säkerhetsbältet och se till att rutan är skrapad. Det är inte jag med ändå.
Jo, men det är nutid, det är 2020.
Ja, det är det. Ja.
Men få tänker då på att det viktigaste för säkerheten är kontakten mellan asfalten och däcken.
Så är det, och då är Continentals däck väldigt bra. Däcket har dessutom utsätts till testvinnare både 2018, 2019 och nu då även 2020 i Vi Bilägares stora nordiska friktionstest. Det är ju ett test man vill vinna om man är däck.
Det vill man verkligen vinna.
Alltså just om man är däck, tänker jag.
Då vill man vinna det.
Ja, man vill, det. Jag är inte så sugen på om jag... Om Messiah Hallberg blir årets pristagare i årets friktionstest.
Men om du var ett däck...
Ja, det var superbra.
Då vill du vara där.
Så man vill ha ett bra vinterdäck i år, då är Viking Kontakt 7 mycket bra för vårt nordiska väglag.
Gå in på continental.se om du vill läsa mer om just detta.
Säkerhet startar med däcken.
Det sa alltid min pappa.
Han brukar säga så.
Ja. Ja.
På tal om folk som älskar böcker, jag tänker osökt på Runar Sørgaard.
Visst gör man det?
Ja, känd, han var ihop med Carola, han sköt hennes katt och nu är han tillbaks.
Ja, det var, du summerade hans liv på en mening. Josefin Sonck, du släpper ju en bok här nu i exakt samma liksom era släpper Runar sin självbiografi. Det är ju ganska...
Det är fantastiskt.
Är det en tillfällighet?
Ja, det vet man inte.
Det vet man inte.
Men Josefin, vad har du för en relation till Runar? Var han, är du,
vad han betytt för
dig? Är du uppvuxen på Åland? Eller i Sverige?
Finland och Åland.
För var Runar en figur som...
Ja, man har ju liksom sett svensk tv och läst svenska tidningar. Så att jag minns... Jag vet inte, när blev de liksom ihop?
91.
Ja, så tidigt, ja. Men alltså, liksom, när man kom
men det
upp
var ju stormigt
i den åldern,
hela vägen.
Ja, när man kom upp i den åldern att man började läsa så här kändisidningar och sånt. Alltså, han är ju verkligen sån. Första gången man ser hans nuna så tänker man, det där är en sjuk jävel. Sen fick man det bekräftat.
Redan på först, när du var 9
ja,
år.
Typ.
Du låter som att du är med i SVT:s mötet. Det var en väldigt stark åsikt. Här har de Runar och Josefin Sonck som ska diskutera litteraturens betydelse.
Josefin, du börjar. Du är en sjuk jävel, Runar. Hur visste du det? Nej, men jag vet inte, då är du... Men kommer du ihåg, kommer någon av er ihåg, kommer jag på nu, tv-programmet Cluedo?
Jag älskade Cluedo. Alltså, ja. Det här är back in the day. Jag minns att jag var ganska ung då, jag gick i 5:e klass. Jag var nere på stan i Stockholm City. Jag var väldigt exalterad hela dagen när det skulle ha premiär. För de hade trailat det väldigt länge på TV4.
Ja.
Det var alltså sällskapsspelet Cluedo. Just fast det. I real life form. Det var skådespelare som agerade ut då de här... olika mordscenarier.
Martin Timell var spelledare, ja. Och så var det typ såna här teatersportskådisar som då var, du vet spelet när man är vem har mördat vem med vad och vart, och så kan det vara så här: hushållerskan i biljardrummet med hammaren. Det ska man komma fram till.
Det här känns som ett tv-program som skulle vara alldeles för långsamt för dagens tv, eller?
Jag tror inte det funkar alls idag.
Nej,
men för jag tänkte vi skulle leka Cluedo angående då Runars nya bok. Och då behöver jag hjälp av er. För boken heter då Gud gav oss 10 budord. Jag har brutit mot 9 av dem.
Oj.
Det är starkt.
Det är, jag vet inte hur många, jag kommer knappt ihåg budorden.
Nej, jag har dem här.
Ja, bra. Tack.
Så jag tänkte vi skulle försöka med uteslutningsmetoden gissa vad det är. Han har alltså brutit mot 9 av 10 budord. Guds budord. Och han är ju djupt kristen. Eller?
Ja, han säger väl det i alla fall. Ja. Jag vet inte hur, alltså, det går emot.
Det känns som att alla som är djupt kristna har brutit mot 9 av 10.
Det känns som att det är därför de någonstans blir mer och mer kristna. Ja. Någon måste
jag känner mer och mer att jag bryter mot alla former av regler. Jag minns en filmsekvens, kan det vara TV4-nyheterna, när Runar skulle hålla en predikan i någon sån här liten pingstkyrka i typ Huskvarna.
Mm.
Och det står några ute på något här lite regnigt. Och han gör entré på en vit häst.
Oj.
Det är en stark entré.
Mm.
Känns väldigt kristet.
För en gästpredikant.
Ja, verkligen.
Bara fixa dit en vit häst. Jag kommer på ett villkor. Det ska stå en vit häst så att jag kan rida in i kyrkan. Men då har jag de 10 budorden här. Får vi se om vi kan liksom, kanske då lite kluedoskt gissa. Du ska inga andra gudar hava jämte mig.
Du ska inte andra gudar. Ja, men den har jag väl kanske inte...
Alltså, har han varit och nosat på buddhismen?
Ja.
Förstår du? Islam känns inte...
Nej, jag tror han är... Jag skulle nästan hävda att han är en islamkritiker.
Ja, idag. Men det kanske är för att han har varit där.
Ja, han har varit där och nosat och fått lite bränd, så att säga.
Och märkte att liksom profeten Mohammed och Allah och...
De delade inte hans...
Det var inte hans...
Nej,
alltså också att... jag tror ju lite att han ser sig själv som en gud.
Ja. Just det, skulle kunna vara så.
Ja, då bryter han ju.
Då bryter han ju verkligen.
Att de är typ jämlika. Mm.
Ja, jag vet inte, det skulle kunna vara att den, det är den enda han inte har brutit. Men jag vet inte, de, jag kommer inte ihåg de andra.
Ja, men den andra, då kanske det är den. Du ska inte missbruka Herrens namn.
Vad kan det innebära? Alltså att man säger, Gud vill inte. Gud vill att jag ska skjuta katten.
Åh Gud, att klockan ringer så tidigt varje morgon.
Ja, är det att missbruka?
Ja, det tror jag.
När får man plocka fram det då?
När man predikar jag på hade, en vit häst.
Ah, okay.
Jag hade när jag var barn så hade jag en gud som jag då jag helgade hans namn. Jag använde det bara i absoluta nödfall. Alltså om jag kom in och så höll min pappa på att till exempel avlida. Då tänkte jag, Gud rädda honom. Det hände aldrig det, men jag, ett exempel målade jag upp här. Men sen hade jag den personliga guden, PG som jag kallade honom. Och han kunde jag då be om kanske, och Gud, hoppas jag får Nintendo 64 på julafton.
Det är missbrukare.
Nej, för då var det personlig gud. Det var som en mer korhavande.
En liten extra gud.
Ja, en korhavande gud. Alltså mer en sån där som man kunde bara...
Polia. Alltså en...
en sån... Du kallar honom för PG.
Ja, personlig gud.
Liksom. Ah, ja,
okay. Ja, så det var inte... så då kom jag runt det där lite grann.
Personal Jesus, ja, just det, också. Just
det. Alltså men, det skulle verkligen kunna vara den.
Budord nummer 3. Mm-hmm. Du ska hålla sabbatsdagen helig. Det har ju Runa skitit i. Ja. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Men det är frågan, vad menas med helig? Är det att gå all in? Att Runa liksom verkligen hänger på spybar, raggar runt? Eller är det att han sitter hemma och kontemplerar och tänker på livets förgänglighet? Vad är att...
Ja, nej. Det är svårt att den är helig. Att hålla den helig. Ja, det är att sitta hemma och göra ingenting.
Inte ett skit.
Ja.
Runa har ju varit ute varenda lördag sedan 91.
Det är ingen alkohol, ingen sex, inget nöje. Oj. Ingenting. Ingenting sånt kul.
Nej, han har nog inte helgat den där har han brutit mot. Den där är garanterat bruten.
Budord nummer 4. Ja. Visa aktning för din far och mor.
Ja, men det kan han...
Tror de är stolta i någon norsk fiskeby över att Runar flyttat till Sverige och blev ihop med Carola?
Och skjutit en katt.
Nej, den har han nog tummat på. Den har han nog tummat på.
Ja, eller så är de skitstolta.
Nej, men den har han nog brutit. Jag är ganska säker.
Ja, Runar är med i Se och Hör denna vecka också.
Stolta.
Ja, men att de tycker fan vad kul. Eller god, vad säger de?
Vadå?
Att de är så stolta över sin son.
Jaha, okej.
Okay, han är ändå det är inte alla norrmän som blir Sveriges kändaste predikant.
Nej.
Ska kända till och med i Finland, på Åland. Du satt som 9 år och sa direkt, det där är en psykopat.
Ja.
Ja, jag tror det han bryter mot. Vad är nästa?
Du ska icke dräpa.
Ja, den har dräpt katten.
Ja, han har dräpt katten. Så det är ju,
den nej,
är
men djur...
Jo, men det räknas. Det räknas.
Va?
Ja, det tror jag.
Ja,
nej, jag tror han måste ha haft ihjäl en livslevande människa.
Nej.
Tror du det räcker att han skjuter en katt?
Ja, absolut. Mm.
Det var Carolas katt.
Ja, det spelar ingen roll.
Han var ju irriterad på det. Han har ju sagt i tidningen, jag var arg på...
Jo, jag förstår. Man kan inte vara så arg på en katt.
Okej.
Okay. Vad har katten gjort? Tagit bort han som här borste för håret, kanske. Vad vet jag. Jag tror att han bytte mot.
Du ska icke begå äktenskapsbrott.
Ja, det har jag tyvärr också. Ja, det har jag tyvärr också hållit på.
Tror du det?
Ja, det är...
Men han är ju djupt kristen och så står det inför Gud och denna heliga församling.
Jo, jag vet.
Och lovar evig
tro. Jag kan absolut se framför mig Runa på spybar, få en slänga vikingasjukan och börja det lite
det.
Så.
Det är också det att han blev känd, att han inte kanske kunde ta just, alltså att gifta sig med Carola Engri, men att bli liksom känd i Stockholm på 90-talet.
Ja. Yeah.
Det talas i tydliga språk. 7. Du ska inte stjäla.
Stjäla. Undrar man har stulit.
Snatta Runa.
Förutom Carolas hjärta.
Oh. Och en härlig stil.
Ja, det också. Jag vet inte fan om han har stulit. Jo, men skattebrott. Han är lite...
Han är ju dömd till 1 år och 8 månaders fängelse för skattebrott.
Jo, men då har han stulit från staten.
Ja, definitivt.
Ja, han har överklagat. Men han sa i någon tidning här i veckan att herregud, hur ska jag kunna ha koll på min ekonomi? Det låter jag... min revisor hålla koll på.
Just det.
Men alla som har ett eget företag vet att revisorn har ju inte huvudansvarigt.
Nej.
Det är ju ditt bolag oavsett. Så att där åker han. Du ska icke vittna falskt mot din nästa.
Den är ju lite mer omständig. Jag vet inte vad den betyder.
Alltså ljuga eller vadå?
Icke vittna falskt mot... Alltså är Carola hans nästa då?
Ja, var i alla fall hans nästa.
Och han ljög om henne. Ja, men det har han ju gjort.
Okej. Okay.
Ja. När Shimoda ringde.
Ja,
fan, det är klart han drog en.
Ja,
ja, den åker han på. Ja. Du ska inte ha begär till din nästas hus.
Om man inte ska stjäla då Carolas hus efter skilsmässan.
Carola bor ju nu i ett slott i Sigtuna.
Ja. Gör det?
Ja. Otroligt. Hon har flyttat. Ja. Så att det ska han inte ha begär. Det är jävligt svårt. Ja. Nej, det tror jag han har.
Ja.
Han skulle gärna flytta in på slottet.
Ja, så nu har vi gått igenom alla 10.
Nej, 10 här. Ja. Du ska inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav. Eller slavinna, hans oxe, hans åsna eller något annat, det är ju länge sedan.
Ja, det här har några år på nacken.
Eller något annat som tillhör din nästa. Alltså du, din nästas hust, alltså din sons eller dotters partner.
Just det.
Saker, åsnor, oxar.
Slavar, jag såg ett reportage.
Slavinnor.
Jag såg ett reportage i Sydsvenskan i veckan om att de sa att de som kör ut Fodora hämtmat är de nya tidens slavar. Så kan det vara det också som att han har då.
Ja, den moderna slav, det är ja. Det han.
Jag vet inte, jag bara säger att jag slänger in det bara som en möjlighet.
Ja, men han har alltså brutit mot 9 av dessa.
Ja.
Det är ändå starkt.
Det är väldigt starkt. Ja.
Men en har han klarat.
Men var det den första då? Eller
ja, det är det här vi måste läsa i boken.
Jaha. Alltså, det här var som en stor reklamkampanj för hans bok.
Okay. Ingen reklam alls.
Om vi avslöjar det nu.
Jag sa att vi skulle försöka här i Freakshow gissa vilken av de 10 Guds bud han icke hava brutat emot.
Ah, jag förstår, jag trodde att du egentligen hade jobbat in en sponsor att det var Runar.
Det har jag också. Ja. Han kommer här.
Okej, okay, Josefin Sonck, ståuppkomiker, författare. Hur lång tid har det tagit att sätta ihop boken? Det är ju ett jäkla, om man jämför med ståuppkomik, som även om det tar lång tid att bli duktig på det, så är det ju en ganska kvick process från tanke, från ax till limpa. Du kan få en idé på morgonen, på kvällen så går du live med den idén. Bok, jag har själv försökt skriva, det är ju ett komplext hantverk.
Mm. Alltså det tog för mig, jag skrev alltså, sporadiskt ungefär under ett år.
Ja. Ah. Men alltså från idé till färdigt manus.
Mm.
Ja, det är ändå ganska snabbt jobbat.
Det är faktiskt ganska snabbt. Ja, men alltså för mig var ju också, tror jag, den grejen att jag från början visste att jag hade ett förlag som var intresserad. Och då har man ju liksom, det är lättare att sätta sig vid datorn då och skriva än om man, de flesta måste ju när man ska ge ut sin första bok skriva hela boken och sen skicka ut den, så det hjälpte till också.
Och hur skedde det? Var det att de var intresserade av dig som komiker, eller var de att du hade sålt in en någon slags halvfärdig pitch-idé?
Nej, men alltså det är lite lustigt, för att det började egentligen som att jag bara skulle skriva en hemlig bok bara för mig själv. Mm. För att jag var så trött just på att skriva stand-up och alltid få bli bedömd på en gång, så jag bara, men nu ska jag skriva någonting bara för min egen skull. Bara liksom leka loss. Och då så skrev jag typ 10 sidor och sen så hörde det så här, förlaget av sig till mig och fråga, har du funderat på att skriva en bok?
Men nu fick, vad skrev du, jag hänger inte med, vad skrev du det här då? Var hamnade de här sidorna? De hade ingen aning om din hemliga bok?
Nej, ingen hade, det var liksom mitt eget privat. Min rumskompis visste om det, men hon hade inte berättat det för
någon. Nej.
Så att det var verkligen lite så hokus pokus.
Man sitter och skriver en hemlig bok så precis när jag skriver min hemliga bok. Hej, du är från Bonniers, va? Det är en film.
Vad gör du när du inte skriver böcker eller står på scen, Josefin Sonck? Det här är din övergång.
Då gymmar jag.
Jag misstänkte det.
Men jag vet inte, gör ni det? Hur välbekanta är ni med gymmiljö?
Ja, men du ser på Jakob, han sitter här, han det är nästan spricker musklerna på honom.
Det är en kul fråga, hur välbekanta är ni med gymmiljö? Nej, men man har varit på gym.
Man har varit på gym. För att broiler.
Jag hatar egentligen att gå till gym.
Och med gym menar du då den här klassiska när man hör metall som klinkar?
Yes.
Ja, jag håller med
det
dig.
Det är där jag står. Iron. Ja. Jag alltså, bara slänger ut så här om det är någon lyssnare. För att jag hade ju direkt bytt gym om det hade blivit ett gym där det var liksom så här, det här är gymmet där vi inte spelar musik. Och det är tyst.
Finns det sådana gym?
Nej. Men jag hade direkt bytt ett sånt gym om det hade uppstått ett sånt gym.
Ja, du hade velat ha
för jag hatar gym så mycket, för det spelas bara jättejobbig musik.
Ja, men ibland har de ju energy hits music dåligt på.
Ja, då är det lugnt.
men i alla fall, jag går där för att man måste jobba nu när man blir över 30.
Just det.
Och det ska hålla i sig. Men i alla fall, någonting jag stör mig på så fruktansvärt mycket, och det finns mycket att störa sig på gym.
Vad gör du på ett gym? Är det
liksom styrketräning framförallt.
Tunga vikter.
Ja, så jag står vid en sån här kivstång och knäböjar och marklyftar och bänkpressar.
Ja, du kör verkligen så här gammal old school 80-tals iron. Liksom.
Ja, ja, bra. Men det är det som ger bäst effekt faktiskt.
De här jävla maskinerna rör
nej,
inte.
Nej, men nej. Det är
förveklingar. Plötsligt framstår du som mer finsk än någon.
Marklyft.
Marklyft, ja. Men då får man ju samsas där med väldigt många som tar det betydligt mer seriöst än vad jag gör det ändå. Mm. Någonting jag verkligen inte förstår, det är de här som de lyfter väldigt, väldigt, väldigt tungt.
Mm.
Och sen är de tvungna att drämma ner vikterna i golvet. Så att liksom hela golvet i gymmet skakar, luften vibrerar. Och jag liksom förstår inte, alltså, för jag tänker, är man så stark att man orkar lyfta 100 kilo i marklyft, då kan du ställa ner den. Så min analys av det här är ju bara en show-off. Alltså de vill ju bara få uppmärksamheten till sig.
Det är gång det jag tänker. På gång.
Gång på gång på gång, det är just det. Alltså man bara, okej, jag ser att du är jättestark. Lägg ner. Min analys är också att ju större andel av ens kost som består av proteinpulver, desto mer drämmer man ner.
Mer släppbenägen.
I golvet.
Men är det inte en del av hela gimmicken då? Att man, jag har aldrig varit en friviktare själv, för jag tycker att det är ganska hotfull stämning med de fria vikterna.
Har du aldrig i ditt liv släppt en tung skivstång rakt ner i backen så att det dunsar?
Nej, jag tycker inte om de fria vikterna. Jag tycker att stämningen där är obekväm. Den är, det är en massa konstiga män som står. Jo, jag vet, men de brukar ju sällan se ut som...
Arga små finnar och stora biffiga män.
Ja, men så kan det nog vara.
Har du någonsin spänt åt ett sånt här bälte?
Nej, inte så länge jag
vill. Nej, men det är också det. Det är de starkaste människorna som gör det här.
Ja, jo.
Och det borde ju vara tvärtom. Det borde ju vara vi lite mer klena som bara, okej, jag orkar precis lyfta upp det. Nu måste jag släppa ner det för jag orkar inte mer. Jag menar, du blir mer tränad då om du faktiskt ställer ner vikten också. Det är ju, du måste ju hålla emot.
Ja, mycket
det är
liksom bättre.
Du gör ju dig av med träningen genom att släppa ner vikten.
Så du får uppmärksamhet.
Det är det. De får uppmärksamhet. Och jag har tänkt på det, att finns det något syfte med att göra det här? Rent träningsmässigt annat, men jag kan inte komma fram till det. Den där kommer fram till ett nej. Det handlar bara om att du vill att jag ska vända blicken.
Visar du ditt missnöje på något sätt?
Ja, jag blänger.
Ah, blänger. Bra. Den svenskaste av alla reaktioner.
Ja.
Och de tror, där fick jag henne att titta på mig.
Jag blänger. Jag blänger på alla, speciellt på alla stora biffiga män.
Genom spegeln?
Så den här döda blicken. Men det finns en kvinna som också gör det här. Aha. Och hon är alltså på mitt gym, och henne är jag livrädd för.
Ja, det förstår jag.
Alltså henne ska jag inte våga blänga på, och hon gör det här också hela tiden, men henne är jag så rädd för, så henne vågar jag inte blänga på. Men det, så ni har ingen erfarenhet alls av detta.
Jag skulle aldrig släppa
denna plåga, alltså, denna tortyr.
Jo, men jag är inte, det är därför jag inte är där. Jag såklart jag känner till det, men jag tycker inte om gym. Jag brukar gå utanför och blänga in genom rutan, och det brukar jag göra ganska bra effekt.
Aha. Markera.
Ja, nu
där inne ska ni inte ligga och försöka,
ja, men det är min...
träna bort er ångest.
Ja, verkligen. Jag är mer en löpare och tenniskille. Och där,
aha,
ja, där är det bara jag, och så är det bara skogen som hör mig skrika. Mm. Och den dömer mig inte. Det är skönt.
Fint. Skriker du i skogen?
Ja, ibland.
Känt.
Ja, det är faktiskt rätt skönt.
Känt.
Jag måste sluta tänka på Patrik Lundgren, nya romanen ute av Josefin Sonck. Jag ska försöka, till nästa gång vi ses så ska jag försöka ha läst den också.
Ja, roligt.
Och så kommer jag med en live-recension.
Ja.
Oj, det är alltid härligt. Mm. Ja. Det är alltid kul när folk kommer fram efter stå upp gig och säger, jag har några idéer. Tänk dig efter en roman, det är ju ännu mer frustrerande. Det
finns massa att gå igenom. Ja.
Sidan 67, du kunde ha varit mer uppbygglig i karaktärsbeskrivning. Det är sånt där. Vi är tillbaka nästa vecka. Då är det höstlov för många av er, har jag förstått. Men vi knegar på, för vi har inget val. För pengarna måste in. Eller pengarna, vi måste. Ja, strunt samma. Det är fredag, ha en härlig helg. Vi hörs nästa vecka.
Hej då!
Wow! De är ju med där, för fan. Wow!